Ägaransvaret är mer än valberedningen, tycker vi. Vi tycker ju att det handlar om att vara påläst om företagen, genomtänkta, att kunna föra en dialog då med styrelsen och i vissa fall med vd och andra funktioner i här bolaget för att förstå bolaget, men också att som ägare kunna skicka signaler om vad man tycker är viktigt och sen när bolagen hamnar i svåra situationer kunna stå upp och stötta bolagen också.
Det här är podden som handlar om valmöjligheterna kapitalägare såsom pensionsbolag och fonder har för att göra nytta och ta ansvar. Ägarpodden från AP7. Dagens gäst är kapitalförvaltningschef för ett pensionsbolag djupt grundat i svenska modellen. Med både LO och Svenskt Näringsliv som ägare och har hand om cirka 700 miljarder kronor för 4 miljoner sparare. Varmt välkommen Thomas Flodén, kapitalförvaltningschef på AMF.
Tack så mycket, kul att vara här.
Ja, vad kul. Vi sitter här då i Stockholm i augusti. Och hur har din sommar varit?
Ja, men det har varit väldigt skön, väldigt avslappnad. Jag har varit på landet i 4 veckor, knappt lämnat tomten under hela tiden. Men samtidigt, alltså kontrasten mot den stora världen utanför tomten har ju varit nästan brutal. Och jag tycker att på många sätt så har väl sommaren på det sättet varit oroväckande. Vi har ju haft bränder runt om i världen, vi har haft rekordvärme, vi har haft väldigt avsiktliga provokationer av genom koranbränningar i Sverige och konstiga politiska utspel och så. Vi har krig i vårt närområde, så jag tycker att det har varit en kontrasternas sommar på det sättet för mig.
Och som kapitalförvaltningschef, blir det så här att när man sitter rätt ner i sin Bloomberg-terminal och följer aktiekurvorna, kan det vara ganska nyttigt att ta ett steg ut i 4 veckor på landet för att inte reagera på alla de här impulserna som kommer hela tiden?
Ja, det är alltid bra med perspektiv, och vi är ju långsiktiga kapitalförvaltare som vi ska ju skapa avkastning på väldigt långa horisonter. Vi behöver ju förstå den värld vi lever i, och vi behöver förstå de stora strömningarna som sker i världen. Absolut.
Men ibland måste det vara svårt. Det gäller ju oss på AP7 också. Vi pratar också om långsiktigheten. Det är ju nog pensionssparande som sker. Just att se, ja men den där signalen, den där kommer påverka på riktigt kapitalet. Den där är bara ett fladder som passerar. Det måste vara en fin avvägning att veta vad man ska lägga in i analysen och inte.
Ja, men så är det. Och mycket av sånt som händer, och som vi har sett under den här sommaren, är ju egentligen konkretiseringar av sånt som vi har sett under lång tid byggas upp. Så det är väl snarare tyvärr trista bekräftelser på en utveckling som vi har sett under längre tid.
Hur menar du då?
Ja, men det här är ju tydliga effekter av den globala uppvärmningen och liksom de utsläpp som har skett under lång tid i atmosfären. Mycket av det som sker i politiken är ju också ett utspel av de geopolitiska spänningarna som också har byggts upp under lång tid, och det finns starka intressen här för att underblåsa konflikter på olika sätt. Så det är klart att det här är inte ett resultat av något som har hänt under den här sommaren, utan det här är faktiskt utfall av långa trender som vi har sett under längre tid.
Just det. Och ni är ju mera 700 miljarder kronor, en av de största ägarna som är på Stockholmsbörsen och äger även internationellt. Men skulle ni kalla er en aktiv förvaltare ändå?
Absolut, vi är både en aktiv förvaltare och en aktiv ägare. Och för oss går ju de här två frågorna väldigt mycket hand i hand. Vi ser vår ägarutövning som följer av att vi äger mycket tillgångar som en del av vår förvaltning. Att vårt ägararbete ska bidra till att skapa hög avkastning på sikt för våra pensionssparare.
Mm. Och om man ser på den aktiva förvaltningen, är man inne och säljer och köper? Eller liksom, ligger ni länge i de här, om jag läste rätt, 60 stycken största bolagen i Stockholm och så?
Ja, men tittar man på de svenska tillgångarna vi har, där äger vi väldigt långsiktigt. Och vi kanske går in och gör små justeringar löpande i de här, men liksom den stora bulken av de tillgångarna håller vi på lång sikt. För vi är så pass stora ägare, likviditeten är inte tillräckligt för att vi ska kunna göra stora rörelser. Vi tvingas till att vara långsiktiga. Tittar vi däremot på våra utländska aktier, där är vi betydligt mer snabbfotade och kan ju dra upp och ner vår exponering på lite kortare tidshorisonter. Internationellt så äger vi en stor mängd bolag, och vi är väl ödmjuka där och säga att vi kan inte vara riktigt experter på de här utländska bolagen fullt ut. Vi kan ta vissa positioner, men vi vill aldrig komma upp och bli en stor ägare i utländska bolag, för vi känner dem inte tillräckligt bra för att vara en bra ägarrepresentant mot de här bolagen och kunna stötta dem i olika lägen.
Och hur många bolag blir det ungefär totalt?
Jag tror att i vår utländska aktieportfölj har vi ungefär 300 bolag.
Okay.
Så då blir det ganska små positioner i varje bolag i den här utländska portföljen.
Och ni är då, ni har ju en stor, det kallas ju traditionell försäkring, tjänstepensionsförsäkring. Där är en kombination av inte bara aktier utan flera inslag, eller hur?
Ja, men så är det. Den här traditionella förvaltningen är ju väldigt speciell just för pensionsförvaltare. Att vi kan investera i princip alla typer av tillgångar som finns att investera i. Så det är ju inte bara så här, de här traditionella noterade aktier eller obligationer vi köper, utan vi går ju också in tidigt i bolag innan de blir noterade som startupbolag. Vi var tidigt inne i Spotify till exempel, vi var tidigt inne i Northvolt. Vi nu äger i H2GS, men också olika typer av innovationsbolag som Ubico som snart ska komma till börsen om allt går som det ska. Och nya solteknikbolag och liknande. Men vi kan också investera i infrastruktur, elproduktion, i skog äger vi rätt mycket. Och fastigheter.
Och hur är det fördelat ungefär? Hur mycket är vanliga noterade aktier, hur mycket är räntor och hur mycket är alternativt?
Ja, man kan säga att om man tänker sig en tredjedel av allt, lite mer aktier, säg 40% aktier, sen ungefär då en tredjedel som är alternativa investeringar i form av fastigheter och infrastruktur, skog, och sen är resten är räntebärande tillgångar. Merparten av våra aktier är svenska bolag. Vi sitter med i ungefär 42 stycken valberedningar i svenska aktiebolag. Vi brukar säga att vi är den tredje största aktiva ägaren på Stockholmsbörsen, och det betyder då att vi aktivt engagerar oss i valberedningar, tar ansvar för hur man utser styrelser, går och röstar på bolagsstämmor, men också för en dialog löpande med både ordförande och vd i de här bolagen.
Just det. Och det är det som är definitionen valberedning. Det är ju unikt i Sverige, va? Det här med valberedningsfenomenet.
Ja, det finns i lite andra länder också, men jag skulle säga, i Sverige är det ju väldigt viktigt och en väldigt stark styrningsstruktur för bolagen, att de stora aktieägarna träffas och tillsammans och nominerar en total styrelse som sedan läggs fram till bolagsstämman för att rösta och godkänna.
Just det. Och om man ser på den frågan, det här med, det har kommit mycket mer indexfonder, BlackRock och de utländska ägarna som stora ägare i Sverige. Är det framförallt sådana som ni som sitter i de här valberedningarna, eller har de också börjat sätta sig sitter i valberedningar och så vidare?
Nej, utan det där är ju ett problem. Vi ser ju att flera av de här stora internationella indexförvaltarna är ju nu stora ägare, och de kan ju ligga på plats 1, 2, 3 i svenska bolag. Men de tar ju inget ansvar för att engagera sig just i valberedningsarbetet, att vara med och utse styrelsen, leta rätt på rätt kompetens för de som ska arbeta i styrelsen. Däremot så sitter de gärna och röstar på bolagsstämman och röstar nej till enskilda individer och styrelser, men kommer inte med egna förslag på hur den här styrelsen ska se ut. Mm. Och det där kan ju resultera också i att mindre ägare förväntas då ta det här ansvaret att jobba, utse, hitta rätt kompetenser. Vilket också medför kostnader och väldigt mycket arbete att göra det här jobbet. Men då som gynnar ytterst då de här stora passiva ägarna.
Just det. Men om man går till vad ägarpodden handlar lite om, det här med att ta ansvar och så vidare. Är det lite där man ser att ni tar ett stort ansvar, den här valberedningsjobbet, sätta rätt på plats, rätt personer? Och
det är en del av ansvarstaget som kommer av att vara ägare. Är man en stor ägare, då måste man ta sitt ansvar, och då måste man jobba i valberedningar. Man måste vara med och göra det här jobbet. Det är väldigt viktigt för att de här bolagen ska kunna vara konkurrenskraftiga på lång sikt. Men ägaransvaret är ju mer än valberedningen, tycker vi. Vi tycker ju att det handlar om att vara påläst om företagen, genomtänkta, att kunna föra en dialog då med både styrelsen och i vissa fall med vd och andra funktioner i det här bolaget för att förstå bolaget, men också att som ägare kunna skicka signaler om vad man tycker är viktigt, och sen när bolagen hamnar i svåra situationer kunna stå upp och stötta bolagen också gentemot allmänheten och i vissa fall media, och förklara att jo, men det här är svåra val bolagen står inför. Vi är trygga som ägare med att de tar det här på stort allvar, att de gör det här. För annars kan det väldigt lätt bli att man som bolag hamnar i trev. Man måste ta kortsiktiga enkla beslut som, eller till synes enkla beslut som faktiskt inte är bra varken för bolaget eller för faktiskt samhället på lång sikt.
För att bolaget ska ha en långsiktig strategi och jobba långsiktigt, så är det viktigt med långsiktigheten även hos att man kan lita på sina ägare då.
Men så är det, att ägarna måste ju klara av att stötta bolagen långsiktigt. Det kan handla om långsiktiga strukturförändringar som behövs i de här bolagen, och det tar tid att göra. Pratar vi hållbarhet till exempel, så kan det ju krävas investeringar som drar kapital nu, som håller tillbaka vinsterna de kommande åren, men som på lång sikt kan betala tillbaka sig i form av lägre driftskostnader och en högre konkurrenskraft.
Mm. Men du, en fråga här med valberedningar. Har ni märkt att de här ESG-frågorna, hållbarhetsfrågorna, har de fått allt större vikt och betoning även här i de här svenska bolagen? För jag tycker internationellt så är det en väldigt stor fråga hela tiden.
Mm. Ja, men så är det, och jag tycker ju också att det är på ett ganska välbalanserat sätt i Sverige som de här hållbarhetsfrågorna drivs i valberedningsarbetet. Det är inte fullt så polariserat som det kanske har blivit internationellt, utan man ser, tycker jag, i Sverige att ESG-frågorna i en integrerad del i bolagens verksamhet. Man behöver förstå hur ESG kommer in i affären, hur det påverkar bolagen, vilka förväntningar som finns på de här bolagen utifrån, men också kommande regleringar till exempel som finns, kommande risker som bolagen utsätts för om de inte tar frågorna på allvar. Och det handlar om att få in rätt typ av kompetens, och det kanske inte är, ska säga, en ren ESG-kompetens. Det räcker inte med att man är jätteduktig på ESG om man inte vet hur det integreras i en bolagsstyrningskontext eller en företagskontext. Och det räcker ju inte heller med att man är jättebra på att driva företag, men man inte förstår att det händer saker till på ESG-området. Då har man inte en kompetens i hur man driver bolag heller.
Mm. Men, och ni är ju ägare även i utländska bolag, så ni har ju verkligen känslan för svenska bolag kontra internationella bolag. Mm. Och nu har man ju en självbild som svensk, att vi ligger i långt framkant. Men vad skulle du säga, hur sköter sig svenska bolag vad det gäller ESG-frågorna? Är det på eran nivå?
Nej, men min bild är att det här är ju en konkurrensfördel för svenska bolag, att vi är duktiga på ESG, men vi har också väldigt bra förutsättningar för den omställning som världen står inför. Alltså om vi tar klimatet till exempel. Sverige har, skulle säga, nog mest tillgång till ren energi i världen, vilket då gör att det är intressant att lägga mycket av den gröna industrin i Sverige. För då kan man leverera gröna produkter, till exempel grönt stål eller gröna batterier. Det är ju en väldig skillnad att ha ett batterifabrik i ett land med grön energi jämfört med ett land som är beroende på kolkraft. De batterier som kommer ut är betydligt renare. Och det är hela idén med elektrifieringen av bilflottan, är ju att det ska bli renare. Och då behövs också batterierna byggas med grön energi. Men tar man också frågor som till exempel arbetsrätt, som också är en viktig ESG-fråga, med den svenska modellen där och kollektiva förhandlingar. Även där ligger ju Sverige väldigt långt fram, och det skapar en stabilitet och en trygghet för de svenska bolagen.
Mm. Sett till era djupa insikter kring svensk ägarstyrning, är det lättare att ha nära dialog och påverka de svenska bolagen? Eller är det ibland ett problem att man kanske går i samma möten och man går på samma dagis som de svenska börsvedarna och sådär? Eller finns det liksom dynamik i det där, att det finns både fördelar och nackdelar med det?
Ja, det gör det ju säkert. Man måste ju alltid fundera på alltså hur nära är man de här personerna som man ska utkräva ansvar för, vilket ibland kan vara väldigt tufft. Men det är också en väldig skillnad på att utöva ägarstyrning över ett bolag som man sitter nära. Mm. Och där man pratar samma språk, man har kanske mer samma referensramar. Det blir lättare såklart att påverka. Och framförallt då om man är stor ägare som vi är i svenska bolag, där vi är med och utser styrelserna. De vet vilka vi är. Det spelar roll om vi köper och säljer aktier. Det kan driva kursen på de här bolagen. Vi pratar med svensk media, vilket då kan stötta de här bolagen men också skapa problem för bolagen. Mm. Jämfört med när vi äger till exempel då, säg Microsoft, som inte vet vilka vi är. Våra röster väger ingenting på de här deras bolagsstämmor och så. Vi har ju inte alls samma tillgång till de här personerna. Vi känner dem inte alls på samma sätt. Vi har inga referenser egentligen till vilka de här människorna är. Så det är ett helt annat hantverk att driva ägarfrågor när man är stor ägare jämfört med när man är en marginell ägare.
Som kapitalägare för 700 miljarder kronor, hur mycket förväntningar skulle du säga att era 4 miljoner sparare eller allmänheten överlag kan lägga på att ni ska kunna påverka världen till att bli grönare eller till att vi ska nå Parisavtalens mål och så vidare? Den högsta frågan är där, hur mycket kan man förvänta sig av kapitalförvaltare att kunna bidra till ett bättre samhälle?
Ja, men jag tror att, och går man tillbaka till vad vi är en pensionsförvaltare. Vår uppgift är att skapa höga pensioner till våra kunder. Där har de en väldigt stor förväntan på oss. De vill ha bra pensioner. Och vårt största bidrag som då stora ägare är faktiskt att se till att vi har konkurrenskraftiga bolag i Sverige. Och det är det vi fokuserar vårt ägararbete på. Se till att bolagen är konkurrenskraftiga på lång sikt. Och i det, där har vi en stark hypotes om att då är det viktigt att man är bra på ESG-frågorna. Ska man vara långsiktigt konkurrenskraftig, då måste man också ha en verksamhet som tål att finnas kvar på lång sikt. Vi ser att det kommer ett antal regleringar just kring klimatfrågor, mänskliga rättigheter, allt det här. Och sköter man sig inte där så kommer man få det svårt att konkurrera. Så jag tror att förväntningarna ligger primärt på avkastningssidan, och vi tar vårt ansvar där. Sen är det klart, och det märker vi också, att kunderna förväntar sig att bolagen ska uppföra sig på ett schysst och bra sätt. Och framförallt när de inte gör det, så märker man ju kundreaktionerna. Då kommer det upp och säger, vänta ett tag, ni var ju ägare, hur kunde ni tillåta det här att hända? Så mycket i de förväntningarna är att ta bort de värsta avarterna. Men det här vi gör som är på den positiva sidan, på uppåtsidan, det är kanske inte förväntningarna är jättestora, men det är något som vi tror kommer sen synas i pensionerna på lång sikt.
Så det där är jätteintressant för er på AMF, att det blir en dynamik av, dels hänger ESG ihop med att bolag som är duktiga på ESG kommer leva långsiktigt och hållbart. Era 4 miljoner sparare är ofta kanske LO-medlemmar och har arbetsplatser i de här svenska bolagen, och därmed ska arbetstillfällena fortsätta och kombinerat med att man ska ha en långsiktig pension som uppnås, just det.
Absolut, och ytterligare då i det här kretsloppet som man kan se det här som, det är ju att när det skapas arbetstillfällen inom framförallt då industrin, så kommer det då nya pensionssparare och nya kunder till AMF och ytterligare pengar att investera i till exempel den svenska industrin och nya arbetstillfällen, nya konkurrenskraftiga företag.
Just det. Men då, om man ser på ren och skär det gröna och 2030-mål och de delarna, skulle du säga att ni har större möjligheter att skapa effekt kring det i era alternativa investeringar? Som du säger, ni har investerat i Northvolt, ni har vindkraftspark utanför England och så vidare. Eller är det ändå genom valberedningarnas ägarstyrning som att skruva på SKF och Scania och dem? Eller var har ni störst effekt, skulle du säga?
Ja, men det där är en jättebra fråga. Kanske enklast och tydligast ser effekten eller den här optimismen på de här nya lösningsbolagen. Att man ser då Northvolt, man ser vad batterierna kan ersätta förbränningsmotorer med. Och man kan se hur det här sen kommer ut in i etablerade bolag som i Volvo och Scania. Där man ersätter tunga transporter med elektriska lastbilar och liknande. Och det är ju en omställning faktiskt av befintliga bolag också som då slås igenom, som behöver ställas om för att vara konkurrenskraftiga på sikt. Men också mindre innovationsbolag som Cake som tillverkar elmotorcyklar. Fantastiskt spännande att se den här resan. Men sen är det så att alla bolag behöver ställas om, och i princip alla branscher behöver ställas om. Vi behöver alla branscher som finns idag även i framtiden, och därför behöver de bli hållbara också. Och det kan ju vara allt från vi har en investering i en underleverantör till fordonsindustrin som heter Leax, som genomgår en omställning där man behöver kunna leverera delar även till elektriska fordon. Och där har vi gått in med pengar i det här bolaget för att de ska kunna bygga upp en nya produktionslinor för den här typen av insatsdelar till då elektriska fordon. Så det är också en omställning i det lilla som behövs för att vi ska bli hållbara på sikt. Och där kan vi göra skillnad. Så jag tror inte att du går och svarar och så. Vad gör vi störst skillnad? Omställning behövs överallt.
Just det. Men, och det där är ju intressant, som du säger, du nämner de här mindre bolagen. Rent nationellt, eller inte, jag vet inte vilken sorts ekonomi. Men i alla fall, det är ju större risk i de mindre bolagen. Och där är det ju viktigt att vara långsiktig också. Mm. Hur tänker ni där? Handlar det om att sprida det på många små? Eller hur jobbar ni där för att inte satsa bara på ett kort?
Mm. Ja, men så är det ju. Man behöver ju sprida sina risker. Men man måste också orka att förlora pengar. Alltså det kommer vara så. Just när man går in i unga bolag, ny teknik, så kommer allting inte att överleva. Och då kommer vi förlora pengar. Och det kommer vara jobbigt och vi kommer få kritik. Och då måste vi kunna förklara, ja, men hur tänkte vi? Varför gjorde vi det här? Och att det är då en del av en portfölj där andra delar istället då levererar förhoppningsvis mycket avkastning. Sen är ju vår ambition såklart att träffa rätt så ofta som möjligt.
Just det.
Men vi måste ta risk. Och tar vi inte risk och vågar vi inte investera i innovation, ja, då kommer inte samhället utvecklas. Då kommer vi att stagnera. Mm. Och vi kommer tappa konkurrenskraft i Sverige också. Och vi kommer inte få bra avkastning på pensionskapitalet.
Och när ni gör de här nya investeringarna i alternativa mindre bolag, är det ett, ni ser ofta till hållbarheten, för det är det där drivkraften, och är det nummer två, tar ni in det här svenska perspektivet i det? Det här ska vara bra för Sverige, eller är det mest, var hittar vi avkastning? Om ni hittar ett bra batteribolag i Portugal, skulle det lika gärna kunna vägas in, eller hur ser ni det där?
Ja, men det är också en jättebra fråga, och vi har egentligen två, ska jag säga, huvudsakliga investeringsteser när vi går in i yngre bolag. Vi kan gå in i andra också, men den ena är ju faktiskt att bidra till omställningen, den gröna ekonomin, och den andra är digitaliseringen. Det här är två metatrender kan man säga, där vi ser att det händer väldigt mycket och det kommer ny teknik som är bra investeringar. Och när vi går in i de här typen av bolagen, de här unga bolagen, de är inte lika genomlysta, de är inte lika genomanalyserade, det är inte riktigt samma reglering kring dem som kring de noterade bolagen. Så väldigt mycket, det är svårare för oss att bedöma dem. Och då är det lättare att göra den typen av investeringar i bolag som ligger nära oss. Med personer som vi har möjlighet också att utvärdera. Som vi vet vilka människor är det som står bakom det här. Och då blir det ofta svenska bolag. För de ligger närmare. Vi har lättare att besöka dem. Vi har lättare att ha en löpande dialog med dem. Men det finns annat också som spelar in i det här. Och tittar vi till exempel på infrastruktur. Sidan. Där har vi investerat mer kanske utanför Sverige än i Sverige. Och det hänger ihop med regleringarna där Storbritannien har kommit väldigt långt med regleringen av till exempel vindkraft och elmarknaden. Som har gjort att vi har varit väldigt trygga med att investera i brittisk vindkraft. Vi har investeringar även i svensk vindkraft, men där är det lite mer oförutsägbar reglering och lite kan vi säga, hackig reglering, mycket överklaganden till domstolar av olika beslut och liknande, vilket skapar en osäkerhet för de investeringarna.
Ja, just det. Och i de här vindkraftsinvesteringarna kan man gå in i olika faser. Man liksom köper bara för förvaltare eller man köper för att i början för att prospektera det?
Ja, men så är det. Och vi har ju både så här, mogna, uppbyggda parker. Mm. Framförallt då i Storbritannien, och i Sverige så äger vi ett bolag som heter SR Energy ihop med Stena Sfären och med andra pensionsförvaltare, och de har då både befintliga fält men också prospektering och uppbyggnad av nya fält.
Just det. Men så, under de senaste 10 åren så känns det som att alternativa investeringar för er har ökat mycket liksom. Det där. Är det lite så trenden kommer vara, är att man går mer och mer från börsbolag till tidigare faser och alternativa investeringar köper utanför?
Ja, men det tycker jag man kan se egentligen i hela pensionssektorn, att man vill ha en bra balans av olika tillgångsslag. Vi börjar bli ganska mogna i vår alternativa investeringsportfölj. Vi har drygt en tredjedel av vår portfölj nu i onoterade tillgångar, och det är ganska lagom, för man behöver även lite mer likvida tillgångar som är lättare att röra sig med. Men vi växer, och de här tillgångarna genererar ju också kassaflöden, så vi kommer ju fortsätta att nyinvestera, men kanske inte växa riktigt lika mycket som vi har gjort historiskt inom det här.
Mm. Så en tredjedel aktier, en tredjedel alternativ investering. Sen har ni ju den här räntepappren också. Mm. Och där är det också en trend med gröna obligationer. Mm. Är det något som, eller det kanske finns fler, många, ni kanske ser många fler sätt att ta ansvar och inom det också. Men hur ser ni på den delen, vad det gäller ansvar?
Ja, men vi har funderat mycket på gröna obligationer, och vi har ju inget mål avseende investeringar i gröna obligationer. Däremot så har vi en hel del gröna obligationer. Och det vi tycker är lite svårt med de gröna obligationerna, det är ju att de ger sig ut av företag. Och vi säger att vi vill bara investera i företag som på totalen arbetar med hållbarhet och är genomtänkta. Så även när vi investerar i gröna obligationer så vill vi att hela bolaget faktiskt ska genomsyras av ett hållbarhetstänk. Och då kan vi lika gärna köpa deras andra obligationer också. Så vi ser inte den jättestora vinsten ur ett påverkansarbete med de gröna obligationerna. Man kan peka lite grann på att det kan vara sätt att tvinga in omogna bolag i någon form av att i alla fall delar av verksamheten börjar jobba med hållbarhet och så. Och det tycker vi ju är positivt. Men man kan också se då risker för, tycker vi, att det här kan finansiera, avlasta smutsiga bolag. Att de får in billiga pengar för en viss del, vilket då gör hela deras finansieringskostnader lägre. Vilket då kan gynna även den då icke-hållbara delen av det de håller på med. Så vi kanske överproblematiserar det här lite för mycket, men vi...
Ja, men det är ju svårt.
Men vi som sagt, vi tycker att det är viktigt att bolagen totalt sett jobbar med hållbarhetsfrågorna.
Mm. Men du, om vi hjälper lyssnarna här nu, gröna obligationer på det sättet som du säger där. Om ni äger aktier i något storbolag i Sverige, de ger ut en grön obligation. Mm. Vad skulle det vara för skillnad att köpa den vanliga obligationen mot den gröna för det bolaget? Vi säger att det är ett välskött svenskt storbolag, ett av era 60 bolag.
Ja, vi tycker inte att det är allt för stor skillnad på att köpa de här. Så och det är lite därför vi inte målsätter på gröna obligationer. Vi försöker då köpa den obligation som ger bäst avkastning för våra pensionssparare i det här läget. Och inte sällan så är det den gröna obligationen, för det finns en ganska stor efterfrågan på de papprena.
Ah, ja, okej. Okay. Och så jobbar ni samtidigt med valberedning och ägarstyrningen parallellt. Men för det är en annan fråga. Det här med valberedningen är stora inom. Vad är det fler för verktyg ni använder? Ja, det kanske var inne på. Dialogen med styrelser och så. Eller hur sker övrig ägarstyrning?
Mm. Ja, men så är det. Vi brukar skilja på lite olika typer av bolag i vår portfölj. Vi säger att i bolag där vi har ett stort inflytande, och det är egentligen bolag där vi sitter i valberedningen eller många av de här infrastrukturbolagen där vi är med och verkligen utser styrelsen eller kanske till och med sitter själva i styrelsen. Där har vi specifika ägarfrågor för alla bolag där vi driver. Vi förväntar oss att de har klimatmål i linje med Parisavtalet, gärna det här som kallas för science-based targets, att man har en bra miljöredovisning och så vidare. Och kring alla de här bolagen, och jag skulle säga att det rör sig om ungefär drygt 70 bolag, så har vi en löpande klimatdialog med de här bolagen. Sen finns det bolag där vi har mindre inflytande, där vi inte sitter i valberedningen och vi kanske och absolut inte sitter i styrelsen. De bolagen så jobbar vi kanske mer med att rösta på bolagsstämmorna utifrån olika förslag. Vi kan gå ihop i olika typer av samarbeten med andra investerare, så kallade initiativ, där man då driver vissa hållbarhetsfrågor mot dem och man polar rösterna. Jag tror vi gör det ihop med AP7 i vissa fall också. Och det här är framförallt på den utländska marknaden där vi är då en liten ägare.
Ja, just det. Internationella marknaden. Exakt. Så det gäller ju verkligen för att det har ju vi märkt på AP7 att för att få effekt så är det ju väldigt svårt. Utomlands äger man ofta bara någon procent av bolagen, om ens det. Att det gäller samarbete, exakt. Men du, och om vi ser att ni har gått en rörelse, att ESG-frågorna, hållbarhetsfrågorna har blivit allt mer och mer större och större. Ni har gått allt mer inom alternativa, även om ni nu kanske uppnått så här nivån på att en tredjedel är där ni ska ligga. Om vi blickar framåt, vi säger 10 år, var tror du vi har AMF då och vad tror du hållbarhetsfrågorna för AMF, hur kommer det se ut då?
Ja, men det är också en jättespännande fråga. Jag tror ju att det blir svårare och svårare att skilja hållbarhetsfrågorna från andra affärsfrågor. Det kommer ju bli mer och mer integrerat i den vanliga verksamheten. Så jag tror när man pratar om med bolagen om deras affär så är det ju självklarhet att säga, men om man inte redan är omställd för om 10 år, så får man verkligen hoppas att de flesta bolagen har kommit väldigt långt i att få ner sina utsläpp till exempel. Men då kanske också handlar om att kunna hantera effekterna av klimatuppvärmningen och det vi ser utifrån det. Och det tror jag är dels alltså väderfenomen, men i värsta fall också faktiskt ökade geopolitiska spänningar och liknande som är en konsekvens av de klimatförändringar vi ser. Det blir svårare och svårare för bolagen att navigera i det här geopolitiska landskapet. Och man ser spänningarna kanske inte minst mellan USA och Kina och USA i det här och Europas då, klämda roll mellan de här två blocken. Så det är något att hålla ögonen på. Och har vi kommit tillräckligt långt med klimatfrågan så kommer mer och mer fokus skiftas mot biodiversiteten, alltså biologisk mångfald och de sociala frågorna.
Ja, just det. Och som investerare, är det också lite förknippat med inte bara vi ser riskerna där framme, utan vi kommer även vilka investeringsmöjligheter kommer det här innebära då? Bygga om VA-system för att klara översvämningar och är det sådana investeringar också man räknar på?
Ja, absolut. Och det där ser man ju redan nu att kunna hantera översvämningar, avloppssystemen definitivt. Det finns ett stort intresse, även om det har börjat bli väldigt problematiskt i Storbritannien kring de privatiseringar som har genomförts där kring det här.
Ja, men vad spännande. Och då kommer AMF vara en tydlig stor del i det här, antar jag.
Ja, men det tycker jag att vi är. Vi är som sagt en av de största aktiva ägarna på Stockholmsbörsen. Vi har ett ansvar för att vara med och stötta bolagen i deras resa. Vara med och kanalisera pensionspengarna till rätt typ av investeringar för att möta framtidens utmaningar. Så det är vi absolut en del av.
Ja, vad spännande. Och sen också så som det blir väl att de större kapitalförvaltarna, de blir bara större och större. Det är också en intressant resa det här med hur kapitalet fördelas på de olika bolagen.
Ja, men det där är intressant. Just att man ser att kapitalet blir större. Det poolade kapitalet blir väldigt stort. Vi blir stora ägare på börsen. Jag tycker man kan ana från regleringshåll att man vill att kapitalmarknaden ska ta ett väldigt stort ansvar för lösningarna av de här samhällsproblemen som finns. Och jag kan väl känna en viss oro för det där att överlåta allt för mycket ansvar på oss kapitalförvaltare istället för att lägga det faktiskt hos de folkvalda. För det här är stora strukturomvandlingar som samhället står inför och man behöver göra det enligt demokratiska ordningar. För det kommer att påverka folk i Sverige men även runt om i världen. Och det här behöver man faktiskt förstå. Och konsekvenserna av den styrning som sker när man strukturerar om industrierna liksom på global skala för att möta de globala utmaningarna. Det är en jättefråga. Vi står inför en jätteomställning. Självklart kan kapitalet spela en roll och vi kommer ju att som sagt kanalisera pengarna där vi ser att vi får bäst avkastning på de här pengarna. Men vi är ju inte filantropiska på det sättet att vi är beredda att låta LO-arbetarna avstå sin pension för att lösa samhällsproblem om inte andra grupper i samhället också avstår. Vi har inte den möjligheten att, så att säga, fritt använda LO-arbetarnas pengar för att göra gott. Vi har inte det mandatet. Utan vi kommer ju att kanalisera pengarna dit där vi får bäst avkastning och högst pensioner för LO-arbetarna. Och då är det viktigt att man sätter upp spelregler som faktiskt gör att det är lönsamt att investera i omställningen.
Jag förstår. Stort tack för det här samtalet. Det var väldigt intressant att höra AMFs perspektiv. Vad händer här nästa under hösten? Nu är det ju 2023 augusti.
Ja, men jag tror att vi behöver nog tänka till rätt mycket på den långsiktiga strategin här givet det nya ränteläget och det vi har sett på marknaden här under det senaste halvåret. Jag tror att det här betyder någonting på lång sikt.
Ja, lycka till med det och stort tack.
Tack så mycket.
Och det säger Thomas Flodén som är kapitalförvaltningschef för AMF.